Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Juristpodden vill tacka Audi Danderyd som sponsrade detta avsnitt med nya Audi Q8. Och jag säger bara att man flyger fram i trafiken när man åker nya Audi Q8. Den är stor, den är snabb och den syns. Så tack Audi Danderyd som bjöd på en actionfylld upplevelse. Jag som driver juristpodden heter Fahima Adem och är själv jurist i botten. Jag vill göra juridik enkelt genom att visa vilka det är som jobbar med juridik. För det är ju faktiskt människor bakom juridiken. Vad kan man göra med juridik och vilka är det som arbetar med juridik? Välkomna in i juridikens värld tillsammans med mig. Dagens gäst är ingen mindre än en av mina stora förebilder, Jan Eliasson. Han föddes år 1940 i Göteborg. Han är toppdiplomat. Han har varit Sveriges ambassadör i Washington, vice generalsekreterare för FN och han är vänsterhänt, precis som jag själv. Numera är han tillbaka i Sverige och är ordförande i SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Och inte att förglömma, han har varit Sveriges utrikesminister. Så vad har Jan Eliasson egentligen inte gjort? Ja, det kommer ni få veta i juristpodden, dagens avsnitt.
Jag tänkte inleda med att köra 5 snabba med dig.
Okej.
Okay. Är du redo?
Ja.
Vänster eller höger?
Vänster.
Varför då?
Jag blir vänsterhänt och har kanske en liten lutning vänsterut politiskt också.
Snabbt eller långsamt?
Både och faktiskt. Ibland måste man vara årsnabb, men ibland måste man vara eftertänksam. Och det tvingar mig så får jag säga snabbt, för vi har bråttom i dagens värld att förbättra saker och ting.
Ord eller handling?
Ja, samma sak där. Orden skapar handling, men handlingen är ju naturligtvis nödvändiga, så att jag vill säga handling.
Runt eller fyrkantigt?
Runt. Jag vet inte varför. Fyrkantigt har blivit negativt. Nej, men runt är fint. Det är jorden. Planeten. Som vi ska vårda.
Fotboll.
Helheten.
Fotboll.
Fotbollen är runt. Precis. Bollen är runt. Visst, ja. Handboll och fotboll var mina stora sporter när jag var.
Eller hur?
Ja.
Ja. Nytt eller gammalt?
Gammalt faktiskt. Jag vet inte. Det är så mycket vackert som man kan se. Det gäller både konst och hus och... Man ska bygga på det som tidigare generationer har gjort. Mm. Det gör vi inte tillräckligt.
Är du konservativ som person?
Nej, det tror jag inte. Jag är nog väldigt inne på förändring. Men förändring på en grund som är respekt för vad som finns bakom oss. Och kanske också respekt för principer. Respekt för värderingar. Men man måste väl rikta framåt. Återigen, vi har bråttom att göra världen bättre. Ja, för att aldrig har någon frågat mig om en intervju med utgångspunkten att jag är vänsterhänt. Jag tycker bara det originella greppet ska belönas.
Vad härligt.
Den här pojken ska skriva med vänster.
Så. Förstod han vad jag höll på med?
En av mina första förhandlingar.
Förstod du att det var en fan?
Ja, ja.
Alltså, du förstod ju inte att det var en fan.
Nej, men jag tror att han var ute. Jo, han var ute. Det var beslutet om jag skulle få vara vänsterhänt. Så jag var ganska stolt. Jag till och med berättade för pappa när jag kom hem.
Vad sa han då?
Ja, det här var inte riktigt ärligt. Ja, men jag vill ju vara vänsterhänt. Och det var väldigt bra för mig. För jag fick... Det här var jättesvårt för mitt självförtroende om jag fortfarande fortsätta.
Varför ville du vara vänsterhänt?
Eller vad var det du kände? Naturligt. Jag är fruktansvärt starkt vänsterhänt. Och väldigt starkt vänsterbent. Min vänsterhand från... i handboll där jag spelade Rebbeslid med skruv. Den var magisk. Det var mitt stora fördel i handboll. Och fotboll överraskar man väldigt ofta med att man slår vänster också.
Man blir oförutsägbar, eller?
Nej, jag vet inte, men på den tiden var vi oftast enbeta. Vi var fotbollsspelare, men det var väldigt bra. Nej, jag har alltid klädd av vänster. Och sen är man ju gott sällskap. Mm. Clinton och Obama, Oprah Winfrey, Bush också faktiskt. Bush senior, massa skådisar, just det.
Angelina Jolie.
Kreativa, påhittiga personer.
Ja, vi får en liten status.
Jag vet inte, vi gör oss en status.
Du har jobbat över hela världen. Diplomat. Vice generalsekreterare. Utrikesminister. Vad har du inte gjort, vill man säga? Vart har du inte varit?
Jag blev ju aldrig professionell fotbollsspelare. Och jag blev heller inte präst, som jag funderade på ett tag. Eller språkvetare. Ja,
Vänta, prästspåret kan vi inte droppa här.
Nej, det var så att jag gick i den skola i Göteborg som var praktiskt taget det gamla prästgymnasiet, Hvitfeldtska, gamla latinarverket. Vi som gick på latinlinjen, språklinjen och filosofilinjen där, vi gav morgonböner hela tiden, på varje morgon. Cirkulerade bland eleverna naturligtvis. Och jag blev till och med vice ordförande i Kristliga gymnasistförbundet. Och skulle börja läsa grekiska. Och var intresserad antingen av att gå den teologiska banan eller språkvetenskap. Jag älskar språk.
Det är också en vänsterhänt grej.
Ja, det tror jag är. Men då åkte jag till Amerika ett år som utbytesstudent. Mm. Och blev totalt sekulariserad. Och då bytte jag från, när jag kom hem, från grekiska till spanska.
Oj, verkligheten. Svängde snabbt.
Ja, just det. Och sen blev det en annan väg. Ja, ut i världen. Läste ekonomi och blev reservofficer i flottan. Såg horisonter och åkte runt. Och sen utrikesdepartementet.
Men jag tänker så här, när man har träffat så många människor som du har gjort. Och varit i förhandlingar och träffat alla möjliga folk. Finns det någon egenskap som du känner så här, det här gillar inte jag hos människor?
Ja, det finns flera egenskaper jag reagerar mot. Lögnaktighet är jag maniskt negativt till när folk inte talar sanning. Och det andra är högfärd, när man inte accepterar allas lika värde och när man visar det inför andra människor.
Vad kan det vara?
Ja, det är att du inte ser dina medarbetare, de som gör ett väldigt vardagligt jobb, så det handlar om att städa i ditt rum eller att hjälpa dig att skriva förlagor och underlag för mina beslut. Och särskilt när de är unga och behöver stärka självkänslan, att man ser dem och får dem att växa. Så det är väl högfärd och sen snåligt förresten. Herregud, det tycker jag är jättejobbigt. En slags inringning av sig själv. Alltså mina pengar, mina grejer, min familj, mitt. Va? Mm. När man själv verkligen växer något mycket på vi. Och värmen som kommer från att visa generositet. Det är faktiskt roligare att ge än att ta.
Mm. Utan att förvänta sig något tillbaka.
Ja, dessutom är det otroligt bra i diplomatin. Att visa den generositeten och visa värme.
Men finns det någonting som du är rädd för? Jag tänker att du har ju träffat Saddam Hussein. Liksom.
Ja, alltså, på det politiska planet jag är rädd för olika saker. Jag trodde inte jag skulle vara orolig för kärnvapenkrig, så det har kommit upp under senaste åren. Mm. Och sen klimatfrågan, alltså, vi måste ju vara rädda för den. Men jag vill heller inte att vi ska bli handlingsförlamade. Så att klimatfrågan och kärnvapenkriget på ett politiskt plan. På det personliga planet så är jag nästan fatalist. Alltså, jag har varit i oerhört farliga situationer. Och riskabla lägen. Och antagligen varit nära och stryka med kanske några gånger. Men det tänker jag inte så mycket. Jag är mer orolig för något som skulle hända min familj. Alltså, mina barn. Barnbarn. Det är nästan skräck.
Det är liksom skräckexemplet. Men när du är i sådana där situationer när du nästan höll på att stryka med. Kan du känna i den situationen att alltså, oj, nu är det... Nu vet jag inte
vad. Men då har jag en liten tävling med mig själv. För jag vet ofta att det är så att det är olika kraften som vill att jag ska bli rädd. Och vill provocera mig.
Mm.
Och då bestämmer jag för att inte falla i deras fälla och låta dem se mig rädd och orolig. Så då med viljan så är jag totalt, tror jag, kall i de situationerna. Och låter dem inte triumfera i att försöka skrämma mig. Och det tycker jag vi ska tänka på i dagens värld. Det är alldeles för många som försöker skrämma oss.
Mm.
Och vi får inte låta dem lyckas med det.
Varför tror du folk är så rädda? I Sverige framförallt. Det är ju ganska många odemokratiska krafter som är på väg in.
Ja,
eller finns.
Jo, jag tycker det är nog dags för att vi börjar lyssna på vibrationerna. I marken alltså. Det är så många tecken nu på att vi drivs in i ett polariserat samhälle, vi och dem.
Mm.
Och det finns också många samvetslösa ledare och krafter som utnyttjar detta. Och det visar sig tyvärr att det till och med är politiskt gångbart att skrämma och appellera till rädsla. Och när detta görs systematiskt så man får politiska framgångar på det. Jag talar klartext, Trump i Amerika, olika extremkrafter i Europa. Erdogan i Turkiet, i Orbán i Ungern och så vidare. Så när det lönar sig och man förstärker sin situation genom denna kategorisering, delning av människor, då tror jag att de demokratiska krafterna, de som kommer från till exempel i mitt eget fall, en enormt stark uppfostran med demokratins pelare i mig från mina föräldrar, tacksamhet över vad svenska samhället har blivit genom deras insats, så tycker jag att vi är skyldiga dem att värna den demokrati som de byggt upp. Och sen är jag genom FN totalt hjärntvättad på FN-stadgan och mänskliga rättigheter och utvecklingen och rättvisa och rättsstaten som du som jurist har att bevara.
Representera.
Och freden naturligtvis, herregud. Det är det kanske viktigaste. Jag har ju en masochistisk njutning utav att ägna mig åt konflikter. Jag har ju medlat i sexkrig. Så att det är någonting som jag är präglad av oerhört starkt, att vi ska stoppa konflikter tidigt, redan när vi känner
vibrationen. Och hur stoppar man det? Eller vad kan vi göra som privatpersoner, om jag tänker inte på det politiska planet?
Ja, det är bra att säga det, för att man behöver inte vara vice generalsekreterare för att åstadkomma en bättre värld. Det är helt klart att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och att man på vardagsplanet kan göra oerhört mycket. Man kan hjälpa barn som far illa, och det är alldeles för många barn även i Sverige som far illa. Man kan engagera sig i en sak, vare sig det är fredsarbete eller klimatfrågan eller mänskliga rättigheter eller vad det nu är. Man kan samla vänner kring en sak och mobilisera kring den och skapa handling. För att vi får absolut inte falla in i modlöshet och hopplöshet. Mm. Så även om jag är realist när det gäller hoten, och jag har förändrats från att vara helt och hållet optimist till att nu bli en bekymrad optimist.
Ja, det hörde jag i en podd.
Ja, jag har blivit mer bekymrad på grund av olika ting som jag berättade om, kärnvapenhotet och klimathotet och orättvisorna och krigen. Men Alva Myrdal, som var en svensk förgrundsgestalt i nedrustning och minister så småningom, hon sa när hon betvivlade att det var möjligt att uppnå full nedrustning, så sa hon till den unge mannen som betvivlade detta på ett ganska överlägset sätt, högfärdigt sätt.
Din bästa egenskap.
Ja, värsta. Och då sa hon, unge man, det är ovärdigt att ge upp. Det är ovärdigt att ge upp. Mm. Alltså man får helt enkelt bara inte ge sig. Det är ett berg vi har framför oss, men man måste bestiga det. Och när man är på toppen så kommer man inse hur lågt det var. Det sa Dag Hammarskjöld en gång.
Och det är din förebild?
Det är en av dem, absolut. Jag citerar honom väldigt mycket. Men nu märker jag med åren att jag citerar mamma och pappa lika mycket som Dag Hammarskjöld.
När skedde den här skiftningen?
Ja, men det är väl med åldern så kommer man tillbaka. Vad heter det? Retraktion eller det där?
Regression.
Regression, tack. Mm. Traction, då dras man hem. Men det är regression, då går man hem.
Det är Freud säkert, här.
Ja, det är Freud. Tänk vad du kan. Ja. Ja. Jo, det är väl det att det är vad de sa där vid köksbordet är så viktigt. Alltså, min mamma som säger att tala alltid sanning för då behöver du inte hålla reda på vad du har sagt. Hon gav ingen sån där nytestamentlig förklaring utan det var pragmatisk erfarenhet. Pappan älskade indianböcker och läste indianböcker för mig när jag var liten. Och när jag blev ambassadör vid ung ålder, en av de yngsta då, på den tiden, då ringde han mig och sa, det går bra för dig. Det går bra för dig, men du får vara lite försiktig nu. Det går väldigt fort för dig nu. Ja, jag förstår. Ja, för att gå till huvudet. Vet jag. Och så sa han, du ska tänka på en sak. Du vet, kommer du ihåg indianböckerna som läste för dig? Ja. Nu är det i den situationen att du har fått fjädrar, du har fått hövdingafjädrar på dig. Och då ska du komma ihåg en sak. De där fjädrarna, de är till låns. De har du bara ett till låns. Tack pappa. Och så har jag haft med mig i mitt liv.
Lånta fjädrar.
Till lånta fjädrar. Jag fick mitt residens i New York och Washington. Jag fick chauffören och säkerhetsfolk och hela apparaten. Men hela tiden hade pappas ord ringande i huvudet på mig. Det är bara till låns. Så nu åker jag tunnelbanan med stor glädje och mitt busskort hör på mig. Och handlar i affären och kollar bästa yoghurt.
Men är det inte svårt att inte få hybris och bli lite narcissistisk?
Jo, det kanske det. Men jag tror jag har bekämpat det ganska kraftigt. Men det är klart att alla människor vill ju ha belöning eller vill ju ha erkännande. Det kan man ju inte förneka. Även jag tycker om det är roligt när folk kommer fram och säger att mitt föredrag gjorde intryck på dem. Det känns bekräftande. Och då kan du tänka, jag som fått rätt mycket av sådant, hur mycket andra människor som behöver detta. Så därför är jag oerhört mycket på att uppmuntra och lyfta människor. Och det är kanske min sjöofficer bakgrund också. Därför att när jag låg på jagaren Öland, den här smala lilla båt på 2000 ton, 200 man ombord. När vi gick i storm genom Nordsjön och Östersjön ibland också. En gång var ute i Biscaya på en lång resa. När man kommer i hamn då, då kände jag alltid att jag ville gå och tacka någon. Tack för att vi kom fram. Och då kände jag att kapten som tog på bryggan där, det var bra att han fanns där. Men de som verkligen räknades var ju killarna i maskinrummet. Som var blåslagna av att kastats i mellan maskinerna där och hålla pistolerna igång så att båten gick fram. Och den där bilden har jag i mig hela tiden. Så att för mig är lojalitet, det är absolut alltid en tvåvägskommunikation. Jag förväntar lojalitet med mig, men jag anser att mina medarbetare ska också förvänta sig lojalitet från mig. Och när de känner det så blir det ett slags trygghet. Och lite roligt jobb också. Om man dessutom har lite klackspark då, så är det säkert du uppskattar, tror jag. En liten klackspark i
vänsterklacken. Vänsterklacken och högerklacken.
Och så blir det lite roligt också, så att det är sådär oerhört tungt och seriöst. Även om verkligheten är tung och seriös.
Men kan du känna, har du känt någon gång att du blir så här, oh shit, nu är jag starstruck?
För att du har träffat herregud. Jag har träffat Mandela. Jag har ju träffat Kofi Annan, är en av mina bästa vänner. Jag är ju farligt för att bli en serious case of name dropping här nu. Men
Fortsätt.
Nej, men en som jag gillar mycket var Jacques Chirac, presidenten i Frankrike. Han var oerhört generös med mig. Jag har träffat naturligtvis alla svenska politiker på statsministernivå. Jag har träffat presidenter och kungar över hela världen. Men samtidigt känner jag att det är en sån styrka att jag kommer från väldigt enkel bakgrund. Så att jag känner mig lika hemma i alla miljöer. Lika roligt att sitta och prata om Gais, mitt fotbollslag, med vaktmästaren någonstans. För att han håller på Gais och fastnar där i 20 minuter. Och sen komma ihåg honom 10 år senare kanske. Eller ute på fältet, vara ute. Och jag vill inte sitta då i kontorsrum. Jag vill ut i flyktinglägren, jag vill ut i byarna och prata med folk. Och det är det som ger mig kraft.
Är du rastlös?
Nej, jag gör nog saker till. Jag är rastlös på det sättet att jag vill leva fullt hela mitt liv. Jag är nu rätt mycket till åren, men jag känner att så länge jag kan bidra och känner lust och nyfikenhet så ska jag leva ut det. Men jag har nog också en viss systematik, alltså att göra en sak i sänder. Att vara fokuserad. Jag tror många människor är alltför splittrade, särskilt i dagens kommunikationssamhälle, så är det 1000 idéer på en gång. Och jag lärde mig av Olof Palme en sak som är viktig, nämligen att när det är många saker som rör sig omkring dig och du ska göra någonting, så måste du alltid, som han sa, ta ett helsike i taget. Så att jag, nu är jag i flyktinglägret.
Ett helsike i taget.
Nu är jag i flyktinglägret. Nu är det Syrienfrågan. Nu är det hållbart samhälle. Nu är det mänskliga rättigheter. Nu är det att städa huset. Nu är det att bygga en stenmur på Gotland. Det är så härligt att vara fokuserad det man gör.
Men du gör verkligen en sak i taget.
Ja, jag försöker det. För att människor känner om man inte är fokuserad. De känner att du är kanske någon annanstans i tankarna. Det jag avskyr, det är sådär cocktailpartiet folk som kommer fram och tittar över axeln på vem de ska hälsa på nästa gång. Ja, de
vad säger
ser
du då?
Nej, då går jag bara vidare. Då
säger du ingenting?
Nej, men då försvinner jag bara. Jag är inte där för nu. Då får de fortsätta
rakt fram. Du bara, jag är spöke.
Just när de plockar fram sitt visitkort så är jag 3 meter därifrån. Nej, man ska ju, det har jag sagt till mina barn också. Ett fast handslag med höger hand för all del. Man får inte hälsa med vänster. Du vet att hälsa med vänster i många kulturer, det är väldigt förlämpande tyvärr. Sinistra kallas det i många språk. Och ett se folk i ögonen. Det är det enkla första början. Va? Det finns ju ett amerikanskt uttryck som är förödande. Det är ju att you never have a second chance to make a first impression. Man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Och psykologer har bevisat att människor bestämmer sig vad de tycker om människor från första anblicken praktiskt taget. Så de första 4 sekunderna är de viktigaste i möten. Då bestämmer man sig för. Och sen när du tänker efter att 90%, 95% av människorna du träffar träffar du bara en gång. Och de har format sitt intryck av dig första gången du ser dig. Om du då hälsar på dem med en sån där
lös, men det här är det värsta jag vet.
Ja. Eller flacka med blicken.
Eller
då är du borta. Då finns du inte.
Eller tar ut telefonen.
Ja, då
som aldrig gör det.
Ja, då finns du inte. Då finns du inte. Så att,
vad är det första du tänker på när du träffar någon?
Ja, det är den här saken. Titta i ögonen. Ja. Och stanna till. Inte bara rusa vidare. Stanna till. Och så gärna ett fast handslag. Och sen jo, men det är roliga. Det är bra med bra första repliker som inte är sådär konventionella. Det är rätt roligt om folk säger något lite kul.
Ja.
Så man blir avspänd.
Och inte liksom...
Ja, men det måste man vara försiktig med i diplomatin. Man får inte... Jag har exempel på missa.
Kan du ge oss lite missar?
Ja, missen som jag kommer ihåg från mina förhandlingar med iranierna. Det var när jag var trött på att de hade sagt samma sak i 3 dagar i en lokal som inte hade luftkonditionering och det var 35 grader ute. Och jag hade den här känslan som du kanske också jag hade i skolan, att man skulle somna sådär, jag var så trött.
Och
jag nickade till vid bordet och då tänkte jag, herregud, då sa jag till utrikesministern på andra sidan på engelska, så jag, let's break up, vilket var ett dåligt ordval, men översatt till farsi, till persiska, blev det, nu är jag fan i den förhandlingen, jag försvinner, det är slut, finito.
Ja, jag fattar, du gjorde slut med dem.
Och han tittade, va? Ska du gå? Du är utsänd här från FN för att få fred mellan Iran och Irak. Det är en jätteviktig fråga, ska du åka? Vad är det här för? Och det var ju, översättningen blev tydligen väldigt ännu mer abrupt än let's break up. Jag ville ju bara ta en paus och gå till hotellet, ta en dusch och sova en liten stund eller så. Ta, bara kom ut för
kom ifrån. Andas lite.
Då frågade han, okej, om du inte vill förhandla, vad vill du göra då det här? Och då lutade jag mig tillbaka och mina kollegor sa att det var mardröm, för de tyckte det var flera minuter. Jag satt 20 sekunder kanske. Ja, när du frågar vad jag vill göra så, ja, jag vill faktiskt gå på mattmuseet. Va? Det var ju det som jag var mest stolt över. Persiska matte, det är ju en nationaltradition, va? Och när de hörde att jag ville gå på mattmuseet, först blev de helt förundrade och sen den ena efter den andra erbjuder sig att följa med mig till mattmuseet. Från Tebriz, Isfahan, Shiraz, olika delar av Iran i delegationen. Så jag åkte dit. Och efter det var jag ju deras vän. Så att när jag kom tillbaka till förhandling så uttryckligt, this is our friend!
Men de måste ju undra.
Jag hade tryckt på knappen då. Och från början sa, tror jag mina medarbetare, var katastrof när jag sa let's break up. Men genom att jag hade tryckt på knappen kulturförståelse så var det framgång.
Vad hände med språkvetan i dig?
Det är en annan sak. Det är jag har fyra skäl att lyckas och misslyckas i förhandling.
Mm.
Kan du som jurist tänka på. Ordet du använder.
Mm. Timing.
Tidpunkten du väljer. Kulturförståelsen du visar. Och din egen personlighet eller personliga relationer. Och ordet är naturligtvis ditt, mitt. Nästan allas viktigaste instrument för att påverka. Det talade ordet, det skrivna ordet. Och man ska samla ord, ungefär som verktyg i en verktygslåda. Och man ska ha massa synonymer och man ska älska att formulera så att man kan öppna dörren med ett ord snarare än att låsa den. Så kärleken till ordet är väldigt viktigt och respekten för ordet. Jag har just twittrat om det och fått massa reaktioner för jag skickade ett hårt citat från Dag Hammarskjöld som säger att om man missbrukar ordet så förgiftar man källorna och underminerar broarna. Jag vill gärna se att vi dämpar en del av de hatiska uttrycken som vi använder i debatten.
Det låter bra. Jag tänker på lexikon när du säger ord som jag vet att du gillar och som du läste när du var liten i mörkret.
Just det. Min pappa och mamma hade en liten bokhylla i hallen. Vi hade ett rum i kök. Och där stod då Jack Londons samlade och ABFs olika handlingar som min pappa hade. Men sen stod då Tidens lexikon. Den var så här tjock. En decimeter och 20 centimeter. Med en liten text och små sladdriga sidor. 1000 sidor tror jag var den. Och jag gav mig fasen på att jag skulle läsa den där.
Varför då?
Jag samlade ord. Jag samlade ord. Det var det jag gjorde då. Och det gick så långt så att pappa och mamma var väldigt bekymrade för att vi la oss nästan alla på en gång där. Ja. När man var fyra, fem personer i ett rum.
Det gick så långt.
Så då tog jag det här lexikonet under täcket. Och med en ficklampa läste jag då. Jag tror aldrig jag nådde Zeta. Men jag tror jag var framme en eller O eller sådär.
Kommer du ihåg något specifikt ord som du tittade på flera gånger?
Det var ett blur allting. Men jag fick ju ett herrans ordförråd. Jag fick så ett sånt enormt ordförråd. Och jag älskar ju det, att ha det på både svenska och engelska. Och rätt mycket på tyska och franska också. Men jag tror jag talar ganska flytande.
Gud, det här är ju så spännande.
Man ska kunna, det är viktigt. Alltså, vi svenska tror att vi tror, vi kan språk, men... Det gör vi inte. Alltså engelskan är ofta lite knackig hos många och man kan skriva dåligt. Jag har till och med en historia med en berusad besökare i Washington som räckte fram handen till en statssekreterare som sa, let's say you. Vi kan väl säga du. Let's say you.
Och hur tolkade han det som att han skulle
berätta honom? Nej, vad heter den motparten? Jag är totalt konfunderad.
Du är så rolig. Jag kan inte ens göra det seriöst. Gud, ja, vad var vi?
Jo, språk.
Eller? Språk, ja. Men jag tänkte på, det är många som frågar, vad gör en diplomat? Kan man kortfattat säga, vad gör man?
För det första så måste man kunna ämnet. Mm. Om du ska medla till exempel så ska du vara jättekunnig i ämnet, men du ska inte visa det. Men du ska veta när fällorna gillras. Sen ska du bygga upp förtroende. Du ska... inte ha för bråttom in i sakfrågorna när du ska bygga upp ett samtal om att säga, kultur, historia, traditioner, varifrån man kommer. Få en slags uppvärmning på en maskin. Man måste sätta igång med sakteliga, inte bara lägga in fyrarna på en kall motor. Och sen tänka på de här sakerna som jag sa. Valet av ord, valet av tidpunkt för utspelet, kulturförståelse som ett otroligt viktigt för att skapa den känslan som innebär att du reducerar rädslan hos den andra parten. För i mina förhandlingar har ju båda parterna varit jätterädda.
Mm.
Att göra en eftergift är ju förenat med en risk, till och med inte bara en politisk risk, ibland en fysisk risk för överlevnad för de här. Om de skulle ge efter för mycket, då måste de ju lita på mig. Och det är därför sanningen är så otroligt viktig. Att de vet att jag talar sanning och att jag förmedlar till den andra parten mycket exakt, helt exakt, vad de tycker. Att de kan lita på det. Så diplomatin är egentligen att skapa ett kitt som för samma människor. Och en slags stor tribut till dialogen och ordet.
Mm.
Vi lever i en tid nu, idag, där jag sörjer att det är så mycket hot direkt. Man hoppar över ledet dialog.
Man ska tala, det
är bra relationer, om jag säger det.
Mm.
Så tror jag många människor tror att det innebär vänskapliga relationer. Nej. Diplomatiska relationer är helt enkelt en teknisk kanal för att kommunicera. Jag har levererat mycket bad news till olika folk. Om mänskliga rättigheter, om orättvisor och annat. Och det har jag gjort inom ramen diplomatiska relationer.
Mm.
Det innebär att jag tycker man ska alltid hålla kontakt och kanalerna öppna. Jag tycker inte om isolering. Jag tycker det är fel att inte ha kontakter med de som är i en utsatt situation som bara blir värre och blir mer och mer radikala i sina åsikter om man inte får samtal. Så det är, därför har jag till och med varit lite tveksam ibland till vissa sanktioner i FN som varar för länge och som befolkningen får betala ett pris för och som gör att man inte kan komma ur situationen. Jag tycker till och med att Sverige borde ha en bättre dialog med Ryssland. Jag är den största kritiken av Rysslands politik i Ukraina till exempel. Men samtidigt är vi måste tala med dem. Det är en viktig land i vår närhet. Jag tror både Norge och Danmark och Finland har betydligt mer dialog än Sverige. Så att använda tystnaden som ett slags bestraffning, det ogillar jag kraftigt.
Tror du att man kan lära sig att bli diplomat genom att plugga det? Eller tror du att man måste ha någon slags feeling?
Nej, jag tror att det är väl bra om man har i sig en slags känsla utav att det är roligt att lösa upp en situation. Jag är nästan ett problem i familjen för att när jag nosar upp en konflikt så tycker jag det är ganska intressant att lösa upp den. Så man måste ha en slags instinkt att man vill lösa problem och att man då har ett instrument i sin hand, ordet och tankarna och analysen, kunskapen och använder den för att föra människor samman. Men jag tror också man kan lära sig. Jag har undervisat i diplomati i Uppsala och i Stockholm i föreläsningar, Göteborg ännu mer. Och det är ett enormt intresse, inte minst om jag skulle penetrera de här fyra dimensionerna som jag sa om ord och kultur och timing och personliga relationer. Så att nej, man kan lära sig, men det ska också vara att du ska vara lite nyfiken och lite känslig för situationer och slå på volley när det behövs. Ja, en rolig historia.
Vad tänker du på? Jag
var med och förhandlade med ryssarna om avgränsningen i Östersjön på 80-talet.
Mm.
Då var jag chef för politiska avdelningen. Jag hade en jätteskicklig förhandlare från Gotland från början, Lennart Myrsten. Och vi satt med ryssarna och de ville räkna avgränsningen i Östersjön från Nynäshamn och jag inte tror det var geografi, det vet jag, men hur som helst, från Sveriges ostkust istället för att räkna från Gotland som ligger mitt i Östersjön, svensk ö. Och vi fattade inte detta. Varför? Alltså, jag sa till dem, fick ett utbrott nästan, sa, tror ni att det är någon klippö på
bara, ja, hus
20 kvadratmeter? Jag bor där. Statsministern bor där också för övrigt. Det är 50 000 invånare och det är UNESCOs världsarvslista för Visby och det finns, så sa jag, och så finns det 92 kyrkor, sa jag. Var de antecknade där. 6 år senare, vi fick ett jättefint avtal förresten, det var Gorbachev som gjorde det möjligt. Då träffade jag Gorbachev i Göteborg på en ledarskapskonferens. Han fick 250 000 kronor för sitt anförande, jag fick en ask choklad. Ganska dålig choklad. Ja. Men det gör inget för
dålig choklad.
För jag fick äta middag med honom och hans fru Raisa som var en mycket charmant kvinna.
Oj.
Och då så frågade jag honom, vad var det som förde er till att vi skulle få ett avtal som var, vill jag säga, så förmånligt för oss?
Mm.
Att vi fick ju räkna från Gotland och det innebär att vi ju, avgränsen går ju långt nästan inne vid Lettlands och Estlands och Litauens kust. Ja, så jag tyckte det var onödigt att ha det här långa bråket. Ni hade ju förhandlat i många, många år och vi hade inte kommit fram till någonting. Och så frågade jag, var det något särskilt ni kommer ihåg från den här förhandlingen? För, ja, det drogs ju för mig personligen, det gjorde jag. Och jag kommer ihåg, så han tittade på, är det inte så att det finns så många kyrkor på den här ön? Alltså,
ja.
Jag hade gjort någonting som var spontant och lite ovanligt. Varför skulle jag dra in 92 kyrkor i min förhandling där? Men det hade ju antecknats och dragits för Gorbachev. Och det han kom ihåg var bilden av 92 kyrkor. Så de hade dubbelkollat, kan det stämma att enligt Porsche, vilket det är?
Men tänkte du på det då?
Nej, inte tänkte på det, men jag tänkte på att man måste våga vara personlig för att erövra världen, höll jag på att säga. Det finns en svensk författare som heter Eivind Jonsson som skriver det. Man, om en framgångsrik och man, ung man från Norrbotten som kom till Stockholm. Och orsaken till hans framgång var att han vågade vara personlig. Först då började han erövra världen.
Det låter
och det ska du tänka, det är väldigt viktigt tycker jag. Mm. Att tillåta sig själv att vara den man är. Spela ut någonting, det är klart man får hålla igen lite grann, särskilt i svensk miljö. Men jag tror att man ska tillåta sig själv att visa övertygelser och känslor och vara äkta mot sig själv. Det tror jag man borde må bra att ta själv, men också att andra känner sig väldigt befriande. För då kan de också våga visa det.
När tycker du att det passerar personligt och blir gränslöst?
Ja. Nej, men jag vill inte gå in på sånt som känslomässigt, ska säga, känsligt, alltså allt för känsligt och känsliga områden, relationer på djupare plan. Och det finns en gräns där, såvida inte den andra parten vill tala om det. Ibland så är jag väldigt hedrad och glad över att folk visar mig förtroende och vill tala om saker som ligger väldigt djupt inne i hos dem. Och om jag då kan spela en roll och lyssna, även om jag kanske inte lyssnar så mycket som jag borde göra. Pappa sa till mig att det var ingen slump att Gud gav oss två öron och bara en mun. Jag har inte riktigt levt upp till det, men om man liksom då kan få någon som, om någon vill visa förtroende och kanske få råd, så är jag väldigt glad för att göra det.
Du bara.
Ja, och sen tänk efter vad han eller hon säger. Mm. Vad är det som ligger bakom detta? Och sen kanske säga något som kan hjälpa. Det har jag märkt flera gånger att det kommer igen. Jag kan träffa människor som kommer ihåg möten för 20 år sedan, 10 år sedan. Och säga att det var viktigt för dem. Då blir det alltså.
Kommer du ihåg de här mötena?
Ja, ofta. Jag har ett fruktansvärt minne. Hästminne. Jag har ett enormt minne. För ansiktet framförallt. Så folk blir väldigt överraskade för jag kan säga då. Ja, vi träffas ju i Växjö. Var det slutet av 90-talet?
Va? Finns det någon gång som du inte kommer ihåg folk?
Absolut. Då måste man ha
sig en fråga.
Jag kommer inte riktigt ihåg. Vad kan du exakt var det var vi träffades första gången? Man får liksom hitta på frågan.
Men det
jag vill absolut avråda från om du är, det är att aldrig säga, kommer du ihåg mig? Då ska man liksom leta fram i minnet och erkänna att det gör man inte ibland. Men ofta gör jag det och överraskar.
Men jag tänker på när jag pluggade i Schweiz.
Jag pluggade i Schweiz. Var det franskspråkigt eller engelskspråkigt?
Det var franskspråkigt.
Ah, c'est bien ça.
Ah, oui, c'était bien, mais j'oubliais tout mon français.
C'est pas vrai. Okej, fortsätt.
Nej, men då träffade jag många diplomater och ambassadörer. För då var jag fortfarande inne i att jag skulle bli diplomat. Men jag kände att det var en väldigt liksom homogen och sluten grupp. Alltså jag kände att det blev, jag vet inte, jag trivdes inte riktigt i att alla kändes likadana. Jag behöver liksom lite olikhet. Mm. Är det så?
Nej, jag håller inte med om det faktiskt. Jag tänkte på om det stämde. Alltså, för mig är det väl så att vi är tränade i vissa kvaliteter. Kunna kriserna som vi jobbar med och kunna kommunicera och snygga gångkläder kanske.
Du är ju alltid väldigt stilig.
Ja.
Matchar och...
Jo, ja, det, vi män kan ju inte variera så mycket så det blir en näsduk och en klocka. Och
slips och näsduk.
Slips och näsduk, ja just det. Men det är ganska roligt. Ja. Många tror inte, vet inte min bakgrund när de ser mig så tror de att jag kommer från en helt annan miljö. Men nej, jag tycker väl det är homogent på ytan, men samtidigt så, herregud, när jag ser på FN, 192 stater och alla världens representanter och ser framför mig hela den mosaiken av olika etnisk bakgrund och religiös bakgrund och alla olika delar av världen som jag möter, då ser jag och känner jag också mycket av mångfald. Och mångfald tycker jag är oerhört viktigt och berikande. Och det är farligt om vi i dagens värld förnekar mångfalden, vilket ju är tyvärr en politisk risk som många nu kommer in i att vi når en situation att mångfald börjar vara problem. Det tror jag aldrig jag skulle behöva diskutera. Och sen också, för mig har ju diplomatin varit alltid en verksamhet där jag sitter i ett förhandlingsrum på högsta nivå med premiärministrar, presidenter, utrikesministrar. För att till exempel lösa en konflikt eller lätta på en fruktansvärd humanitär kris. Då står det så mycket på spel. Men om jag då inte har erfarenhet från fronten, från flyktinglägret, från byarna, så får jag inte tillräckligt mycket energi. I Sudan åkte jag ut till Darfur. Jag glömmer aldrig när jag kommer upp i ett läger där och så kommer 30 barn springande mot mig. I åldern 2-6 kanske. Och klättrar på mig som om jag vore en julgran och de dekorerade mig. Jag hade säkert 13-14 barn på mig. Då var det barn som hade förlorat sina föräldrar i kriget. Som bodde i en litet, i en större hydda. Va? Mm. Jag kunde ju knappt resa mig. Knäna var alldeles svaga. Jag var helt tagen av detta. Tänk, där sitter de på mina axlar och hänger på armarna. 12-13 stycken. Gissa om det gav mig energi att driva parterna till förhandlingen.
Ja, gud.
Jag berättade det för dem.
Vad sa de då?
Nej, men de tyckte det var... Jag kände att det tog. Så att jag skulle mana på någon allmän folkrättslig grund. Nej, men det är... Jag har så många sådana historier. Somalia såg jag hur de barn dö framför mig också. Det har jag kvar fortfarande på näthinnan. Och det ger mig inte så sömnlöshet och depression som många av mina kollegor råkade ut för efter att ha sett det.
Mm.
Utan jag blev mest förbannad. Jag blev mest arg. Jag visade inte. Det har jag nästan aldrig gjort.
Men triggas du igång av det?
Får jag triggas igång till det. Vrede är en väldigt sund känsla.
Mm. Kanske inte för alla.
Men sömnlöshet och nervositeten och så vidare, och gråter och du kan inte sova på nätterna för att du ser 6 barn dö på en kväll, va, som vi gjorde då i de UNICEF-läger jag var i Somalia på hösten 92. Men då var det en irländsk läkare som rådde mig till det. Försök med din vilja sublimera det här, rätt sagt för vrida känslan från denna depression som du kommer in i och du fortsätter till vrede.
Det är omvandla, väldigt omvandla,
omvandla till vrede. Kanalisera till vrede. Det är nästan, jag har lyckats med det, tror jag. Och det innebär då att man ska uppfatta, tycker jag, både medgångar och motgångar som chans till utveckling. När du är med något svårt, hårt, jobbigt, så är det en utvecklingsresa du går. Jag brukar säga till mina barn, de har sina små eller stora kriser, att man lär sig mer, man blir starkare i uppförsbacke. Man lär sig mer i uppförsbacke.
Det håller jag med om. Fast vissa gör ju inte det. Eller vissa blir begränsade av det.
Ja, visst, visst. Men, det, men ofta utsätts jag ju för provokationer. När jag, de vill ju göra, jag var inne på det tidigare, men om de ser att jag som chefsförhandlare eller ansvarig för humanitära operationer eller konfliktlösningen i detta, om de ser att jag blir tappad koncepterna, då har de ju lyckats. Och det är därför de ska aldrig få den triumfen. När jag vet en ondska som ligger bakom dessa handlingar, så ska de banne mig inte få mig sömnlös.
Är du envis?
Ja, jag tror Alva Myhrol sa ju det. Det är ovärdigt att ge upp.
Och det har fastnat.
Det har fastnat.
Lånta fjädrar, horisonter.
Ja, bilder ska man ha i sitt språk, tycker jag.
Det är förstoringsglas.
Ja, det ligger rätt. Det ligger ett här, tänk!
Du bara, får jag se dig närmare?
Ja, men det här är inte så fint. Det är mitt arbets... Jag har en monter uppe med 30 tycker jag, väldigt fina förtroendeglas. Men det har en allvarlig bakgrund. Därför både min pappa och min farfar blev blinda innan de dog.
Jaha, jag förstår. Och så det finns affektionsvärde också.
Och så tänkte jag att jag kommer inte bo i ett rum i kök när jag blir stor. Tänkte jag, jag ska börja samla... Så det har jag gjort sedan jag var ung. För att jag vill ha förstoringsglas överallt. För jag kommer ihåg min pappa som bara hade ett stort förstoringsglas som han bar med sig. Men jag ska ha det. Det ligger här, det ligger där. Där ligger ett, ser du det? Där ligger ett.
Det är lite som människor i många andra kulturer, inte i Sverige, som skaffar många barn. Som försäkrar sig.
Ja, ja, precis. Ja, men precis. Så jag, det var bakgrunden. Och sen visade sig att det var en väldigt vacker samling. Du kan ju titta på dem och bli så här.
Vi ska avrunda strax, men jag måste fråga 2 saker. Har du gjort någonting som är köra väldigt snabbt med diplomatbilarna? Har alla de här förmånerna man kan få? som folk brukar tänka på.
Så vad är det, menar skrättgarderoben eller menar du beskriva men, lyxen som omger
lyxen ämbetet? Och de här liksom saker man skulle kunna komma undan med. Jag har alltid tänkt att knarklangare, alltså diplomater borde ju vara världens bästa knarklangare.
Ja, alltså. Nej, aldrig i livet. Det är pappas och mammas krav på hederlighet. Det är en sån här pavlovsk reflex. Alltså. Det får man aldrig slira på. Nej. Men det är klart att det är inte så dumt att ha haft diplomatpass. När man går i immigrationskön och ser dem man kommer till gränsen. Att få då chansen att gå igenom det. Det måste jag särskilt nämna det. Alltså dåligt knä eftersom jag fortfarande har ett diplomatpass. Så är det bra. Men, och sen är det ju, i New York var det en fröjd att aldrig behöva tänka på parkering.
Åh gud vad
därför skönt. Att livvakterna som var otroligt duktiga där. De gick ju före i allting ungefär som en med indianer i en djungel som med machete, kniv, tog ner alla alianer. Det var otroligt. Så det var lite lyxigt. Det fanns ett skämt om någon som kom hem från det här lyxiga livet med säkert folk och bilar och chaufförer och sådär. Att han gick ner och satte sig i sin bil när han kom hem till sitt land. Och så satte han sig i baksätet. Så undrar han, varför är det så någon rör sig inte i bilen? Jag räknar med att det skulle vara
typ missat.
En chaufför som satt igång.
Som skulle köra igång. Mm.
Nej, men jag tror inte att jag är miljödrabbad. Det var det här långt här fjärdar igen.
Mm. Du och Kofi Annan.
En ja, av Kofi, mina stora ja, förebilder. Du, jag saknar honom enormt. Jag saknar honom väldigt mycket.
Jag beklagar att han har gått bort.
Ja, jag var ju på begravningen i
Ghana.
Ja, i Ghana. 1000 människor var där. Och det var en blandning av afrikansk rit och internationell begravning. Mm. Och man så mycket kärlek som man kände där i rummet, så mycket respekt var ju helt underbart. Vi har ju kämpat tillsammans så många år för humanitära kriser, i krig och konflikt. Och dessutom gick hans fru Nan Lagergren som heter och min hustru Kerstin i samma klass i 8 år.
Det är sant.
Så vi träffades när de just hade gift sig då i 80-talets mitt. Och i New York så träffades hela tiden. Och sen är jag mycket djupt engagerad i Raoul Wallenbergs öde. Svensken som räddade många judiska liv.
De försvann
i sovjetiska fängelser eller gulager. Och Nina Lagergren, Nans mamma, var ju syster till Raoul. Så att både Raoul Wallenberg och FN var de två polerna som gjorde att vi göt samman. Jag var oerhört hedrad för att jag fick ju 4 intervjuer på TV, svensk TV, hösten 2017, förra året.
Mm.
Och de 4 intervjuobjekten var Madeleine Albright, utrikesminister tidigare i USA, Gro Harlem Brundtland, statsminister i Norge, miljökämpe, Henry Kissinger, välkänd utrikesminister i USA, och Kofi Annan. Och vi satt en timme och pratade om diplomati, om FN och drömmar och aspirationer och hur man ska fånga upp människors engagemang. Det var så roligt att få ha den stunden med honom. Den var ju tillgänglig efter hans död bara 9 månader senare. Och fortfarande tycker jag en fin tribut till honom. Han var en unik person med sitt lugn. Lugn framförallt. Mm. Jag såg aldrig honom tappa humöret. Jag såg dem aldrig till exempel höja sin röst. Under alla dessa år hörde jag dem aldrig höja sin röst. Lugnt, stilla. Man fick en slags automatisk respekt för honom. Han kom in i ett rum och det blev lugnare från början. Så han var ju älskad ledare. Älskad generalsekreterare. Men vi har en svensk också. Dag Hammarskjöld som var lika legendarisk. Och som fortfarande man kommer ihåg i FN. Det finns många svenskar som man kommer ihåg. Olof Palme är en annan.
Och hela honom kände du ju också?
Ja, jag var hans utrikespolitiska rådgivare ett tag och hjälpte honom medla i kriget Iran-Irak. Och tror att jag kan säga att jag stod honom väldigt nära under de här åren och 6 åren jag jobbade med honom i olika omgångar. Och vad han gav mig var ju den här känslan av passion.
Mm.
Och medkänsla. Det är bättre på engelska, det rimmar då. Passion and compassion. Han hade passion för det mesta som han ville göra. Och sen hade han ju en vilja också att Sverige skulle komma ut i världen och visa att ett rikt land kunde visa solidaritet med fattiga länder, fattiga människor, utsatta människor. Och han stod ju upp stenhårt för rättvisa med risk för sin politiska ställning. Han låg ju i stor diplomatisk fejd med USA på grund av Vietnamkriget, med Ryssland på grund av Afghanistankriget. Men han stod där ständigt och visade vad han ville. Han gick runt och samlade pengar till spanska motståndsrörelsen och fackföreningsrörelsen efter att två fackföreningsmän hade mördats under de motståndsomständigheter som gick tillbaka till Franco. Och då gick han runt på gatan här i någonstans i Stockholm med skramlade pengar. Och så kallade han Franco och hans gäng för satans mördare. Satans mördare. Och det var ju så vanligt för en statsminister. Gissa om det gick rakt in i kroppen Spanien. Och på den tiden ska vi komma ihåg, inte minst du själv, att komma ihåg att Europa hade då tre militärdiktaturer på 70-talet. När han tillträdde, det var ju Spanien.
Det tänker man inte.
Spanien, Portugal, Grekland var militärdiktatur. De föll då, först grekerna och sen 74, nejlika revolution i Portugal. Jag åkte dit förresten då på Palmes uppdrag. Spanien 75. Nu har vi då demokratiskt EU och det är därför vid Gud det är viktigt att demokratin bevaras här. Att det här slirandet på demokrati som vi tyvärr ser nu i Centraleuropa inte sprider sig.
Och i Sverige.
Ja, vi måste vara på vår vakt. Vi måste känna vibrationer, vi måste stå upp för värderingar och allas lika värde och toleransen och allt det fina som vi har växt upp med och som också finns nedskriven i FNs stadga.
Vet du vad jag blir rädd för? Blir rädd för att många säger att vi måste stänga gränserna.
Ja visst.
Jag tycker det känns oempatiskt.
Ja. Nej, men det är ju... Sverige gjorde en jätteinsats 2015. Och det ska vi vara stolta över. Det var väl svårt att hantera kanske för många samhällen. Sverige ska vi ha ordning och reda och det ska ha bostäder och rätt storlek på toaletter och allt sånt där. Så man vill ha ordning och reda på det. Men om det inte är så stoppar man det. Men det får heller inte bli så att vi låser världen ute. Vi har ju Trump nu som ska bygga en mur och han ska skicka ju soldater mot migranter som kommer från Latinamerika.
Och
även i Europa har vi sådana tendenser. Och jag tycker det är otroligt viktigt att vi inte låter invandring eller migranter och flyktingar utnyttjas som politiska slagträn. Vi ska titta analytiskt på detta också, förutom medmänskligt, men också analytiskt vad de betyder ekonomiskt. Och vad de betyder demografiskt med befolkning. Och sen ska vi också fråga oss, vilka samhällen vill vi ha i framtiden? Ska vi bygga våra samhällen på mångfald eller på isolering från omvärlden? Och jag säger att de mest vitala samhällen kommer bli de som är öppna samhällen. Självklart måste det finnas någon form av reglering. Det kan ju ta totalt fri invandring. Men du måste ha en känsla av ett modernt samhälle ska återspegla rätt mycket den värld vi lever i. Inte helt hållet, men det ska finnas mångfald i ett samhälle och det ger vitalitet. Jag säger till amerikaner. Er supermaktstatus, den är uppbyggt på något som heter smältdegen, the melting pot. Att folk kommer under 1800-talet fram till 1920 in här i miljoner och byggde upp detta land. De blev amerikaner från första dagen på riksdagen. Och så är jättestolt över sitt land. Och det blev grunden för supermakten. Nu verkar Trump ha totalt glömt detta. Och apropå din fråga om Trump så kan jag bara berätta avslutningsvis. Att en journalist frågade mig i New York när jag slutade som vice generalsekreterare. Vad jag tyckte om Trumps migrations- och flyktingpolitik. Då var jag ju fortfarande vice generalsekreterare och hade ju medlemsstaten USA som... permanent medlem i säkerhetsrådet och med de restriktioner som jag som internationella tjänstemän hade. Och då svarade jag så här. När jag var 17 år så åkte jag över till USA som utbytesstudent. Jag bad särskilt besättningen att tala om vilken tid vi skulle komma in i New York. För på den tiden så dockade man på West Side, Manhattan. Jag ville nämligen se Frihetsgudinnan. på nära håll. Denna 46 meter höga dam i brons, ja, bronsfärg. Grön. Och klockan 6 morgon, den morgon, kommer jag springa upp från fjärde däck långt ner och kommer upp. Och så på höger sida, styrbordssidan naturligtvis, frihetsgudinnan. Och då såg jag Ellis Island, den ö där man tog emot flyktingarna och migranterna från 1800-talet och framåt. Där hade mina släktingar kommit som hade flytt svälten och umbärarna i norra Halland. Min mammas släkt. Och nu ser jag mig flyttade till Michigan framförallt. Där jag fortfarande har släktingar. Och då tänkte jag på, det var ju hon, frihetsgudinnan, som välkomnade mina släktingar. Och då så sa jag till den här journalisten, do you know the inscription on the Statue of Liberty? Kan du texten vad som står på frihetsgudinnan? Nej, alltså. Då sa jag, så här står det. Give me your tired. Give me your poor. Give me your huddled masses. Yearning to breathe free. Ge mig era trötta. Ge mig era fattiga. Ge mig era nedtryckta massor som längtar efter att andas fritt. Och så sa, is that your answer? Det var vad jag tyckte om Trumps migrationspolitik. Ja, så hoppas det sändes.
Väldigt diplomatiskt.
Ja, men det var ju också en, tycker jag, stöt rakt in i solarplexus, var det inte det? Jag är ganska nöjd med det.
Jo, men du ska fylla i 3 meningar, sen är vi helt klara.
Ja, absolut. 5 minuter.
Meningen med livet är?
Livet. Meningen med livet är livet. Därför att jag tror att det finns, apropå min religiositet från min ungdom.
Mm.
Jag tror att det finns en gudomlig avsikt med livet. Det finns en gudomlig avsikt med livet. Och det är att leva livet rätt. Att ge så mycket till andra som man kan. Under den tid den här resan pågår.
Lånt liv.
Nej, men du har fått det till oss. Precis rätt. Du har ett liv till oss. Och det finns en gudomlig avsikt med livet. Tror jag.
Livet är för kort för att...
Ja, för att ägna sig åt tidsfördriv.
Så som...
Ja. Ibland när jag har sett en tv-film som är dålig. Så här, 2 timmar i onödan på det här. Eller...
Är inte det lite avslappning då?
Jo,
jag
är särskilt. Jag har sett på Let's Dance. Och nej, men det...
Bachelor.
Ja, numera är det mest dokumentärfilmer och sport som jag ser. Nej, men det är livet är för kort för att inte göra meningsfulla ting. Och för min del är det så härligt nu att kunna ägna mig åt familj och natur och hunden. Och det lilla livet som det kallas. Men det är ju egentligen
det stora. Nej, det är väl det stora livet. Mm. Precis, familjen. Mm. Livet är tillräckligt långt för att...
Ja, för att hinna göra gott. Det är alltid någonting man kan göra. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. I alla lägen. Överallt. För alla.
Pratade du och Kofi Annan någon gång om att ni var vänsterhänta?
Ja.
Vad sa ni om det?
Jo, att vi var unikt intressanta och spännande och kreativa. Nej, det var jag som sa det.
Gruppen för inbördes beundran.
Ja, men han tillhör inte den typen som gör det. På skämt gjorde jag det.
Tack för att du var med i Iris.
Ja, tack själv. Det var ett långt samtal med det här.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.